don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Market Makers podd. Vilken härlig vecka. Vad har hänt, Fabian?
Massor med saker. Bland annat så kan inte Anna Svan komma den här veckan, men hon kommer nästa vecka istället.
Ja, vi lovade ju det, men hon var på konferens den här dagen, så det var ju svårt att få ihop. Men vi kommer träffa henne nästa vecka, så att skicka gärna era frågor till henne, eller till oss för den delen, till podcast@ipo.se eller @marketmakerspod på Twitter.
Andra nyheter. Vi snackade ett tag sedan om Framskandinavien som skulle noteras på First North.
Exakt, det här vietnamesiska mjukvarukonsult venture-bilderbolaget.
Exakt, och man kan ju minst sagt säga att aktien har haft en otrolig utveckling på börsen.
Ja, den tecknas ju för 20 kronor per aktie och idag står den på närmare 60 kronor per aktie. Så det var en raketfart uppåt. Och det är rätt roligt, alltså en utveckling på 200%.
Ja, det är helt galet faktiskt.
Den ser ju lite dyr ut på de här nivåerna, men det är väl det som investerare lockas av. Det är väl framförallt den här venture builder-delen. Alltså man går in ganska tidigt i bolag.
Absolut, men de har ju jobbat med jättemånga intressanta bolag.
Ja, och Vietnam ses ju som en starkt växande marknad och dessutom växer det outsourcing-grejen att man plockar in just mjukvarukonsulting kanske från billigare länder. Och sen så just den här venture-builder-delen är väl stora, för det räcker ju med att man får något riktigt bra liksom, investeringscase där så kan det lyfta.
Intressant också att de har varit i e-handeln och Sydostasien utanför Kina och Indien. Indien förutspås bli nästa big frontier efter Kina. Men efter det förutspås det vara resten av Sydostasien.
Ja, så framförallt Vietnam är ett av de som lyfts upp oftast.
Exakt, så det är väldigt intressant att de är placerade där.
Ja, jag ångrar att jag sålde mina aktier på 40 kronor. Det kan jag i alla fall säga.
Förståeligt.
Men mycket rykten också kopplade till Amazon just nu. Bland annat har Amazon registrerat ett antal domännamn kopplade till kryptovalutor. De har till exempel registrerat AmazonEthereum.com, AmazonCryptoCurrency.com och AmazonBitcoin.com. Vad tror du att det kan betyda, Fabian?
Antingen betyder ingenting. För som jag förstod det hade Amazon Bitcoin.com varit registrerat ett tag. Och jag har inte sett någonting av det innan. Eller att de har gjort någonting av det.
Nej, och det kan ju ofta vara. Ibland är det ju så att de bara registrerar domänen för att ingen annan ska ta dem.
Exakt.
Det är ju ganska billigt att köpa dem.
Det som skulle vara intressant är om de har planer på i framtiden ta fram olika typer av kryptovalutalösningar för betalning.
Exakt. Jag har dock också en tanke om att de kanske på något sätt kopplar ihop det med sitt Amazon Web Services som är ett av världens största molntjänster. Det kan ju vara så att de har ju ändå jättestora serverhallar och de delar som inte används. Kanske man ska använda för att mina, eller så är det någon form bara av molnlösning man levererar till andra att de kan köpa in miningkraft eller något för sina ICOs eller vad som helst. Men det är lite spännande i alla fall. De ska också ryktas ju också om att de ska lansera i Sverige eftersom de har köpt Amazon.se. Det sägs även då enligt Breakit att de har köpt annonsutrymme i Sverige och de letar även logistikpartner. Och troligtvis då tror källor i branschen att deras lager kommer ligga i Tyskland kanske till början.
Det vore grymt, för jag har velat köpa en Kindle hur länge som helst. Men det är ju så sjukt dyrt om man ska få skeppa det internationellt.
Ja, verkligen.
Då betalar du nästan 100% bara i frakt.
Och apropå kryptovalutor som vi nämnde så har ju även Bitcoin, måste vi prata om igen. Nästan blir tjatig, men ja, den har tagit sig över 7000 dollar nu.
Galet.
Ja. Högsta nivå om 7500. Jag följer ju bland annat, vad heter han nu? John Bollinger heter han va? Som uppfann Bollinger-banden inom teknisk analys. Och han twittrar flitigt om Bitcoin och teknisk analys. Det är ganska roligt att följa faktiskt. Han spår både det ena och det andra, prisuppgången och nedgången.
Ja, men det roligaste var ju att det var ju under sommaren när det var som skakigast. Så såg jag mycket om att det var några analytiker som gick och sa att de räknade upp bitcoin mot 10K.
Ja,
och det var helt galet. Men det börjar närma sig.
Jag såg senast idag Goldman Sachs hade gått ut och eller släppt en analys där de rekade 8900 som riktkurs för bitcoin. Vilket lite kul då. Det var ju... Var det Goldman Sachs vd eller var det JP Morgans vd?
Det var JP Morgan, Jamie Dimon.
Precis, så att han får väl inte anställa några från Goldman Sachs nu då?
Ja, men om man tänker sig i somras låg det på 1800 och nu ligger det på över 7000.
Låg det på 1800?
Ja, dippen.
Ja, just det. Just det kommer inte ens ihåg. Sky's the limit. Sen är det också en samling energiföretag, däribland BP, Shell och Statoil, jobbar på en blockchainbaserad plattform för handel med energitillgångar. Och då handlar det framförallt egentligen om att oljefartyg och sånt, oljefartyg som skeppar olja. För att det är en ganska stor grej just det här med att hålla koll på dem, speciellt när det är stormar och saker. Så hamnar ju skeppen, kanske de inte kan åka in till exempel som det var nu när orkanen i USA. Och ibland inte lämnas. De har i alla fall byggt, de ser det som ett ganska enkelt sätt att hålla koll på ägarskap av de här oljefartygen. Och även då kunna ge tidsstämplar när de åker in och ut. Så att de bygger en jättestor blockchainlösning för det. Det tyckte jag var en lite intressant nyhet också.
Verkligen. Och det visar hur in i tiden det är med blockchain och potentialen för det i framtiden.
Verkligen. Och en ganska intressant annan lösning att här är det då inte en centraliserad part, liksom, eller en part i mitten som styr. Utan man kan ha den centraliserad även just när det är ett antal företag som ska samsas om en viss information. Sen så har man ju hört mycket om den så kallade retail-döden. Och jag tänker ju att den kan ju ge fina investeringslägen. Man ska ju som bekant köpa när marknaden är rädd och sälja när marknaden är girig. Och därför har jag försökt följa framförallt amerikansk retail-tag för att se om det öppnar upp sådana köpare. Det är ju många bolag som har fallit mycket i pris. Det är väl inte riktigt någon av de här brick-and-mortar-bolagen som har gett något jättefint sånt. Dock tycker jag nu faktiskt just klassiska Macy's. De känner du till, va?
Absolut. Det är gammalt. Jag tror Macy's faktiskt var den största. Vad heter det? Det heter inte Superstore, det heter...
Jag tror att det var världens största butik överlag.
Ja, men vad heter en butik som NK när det är sammanslaget med massor med olika butiker?
Galleria.
Ja, fast på engelska.
Gallery. Nej, jag kom faktiskt inte ihåg vad du letar efter för ord just nu. Men de har ju sin butik i New York, var ju världens största tag. Nu är det en butik i Sydkorea, tror jag, som är världens största.
Department Store heter det.
Tack. Det är i alla fall en jättefin affär där i New York. Riktigt så här klassisk. Typen så här man åker dit på julen och så. Jag var där under Super Bowl. Det var också väldigt kul. Det var väldigt mycket fotbollstema. Och sjukt stort och väldigt mycket intressanta grejer. Så där. Men det är sidospår. Poängen är att de har ju fallit 50% i år. Vilket betyder att de ger närmare 8% i direktavkastning och handlas till PE8. Och det är ganska intressant för att de här bolagen prisas ju nu efter total katastrof. Jag har väldigt svårt att se att den katastrofen skulle inträffa. I alla fall för den här typen av bolag. De har dessutom en e-handel som går relativt bra, som dessutom levererar till Sverige, vilket är intressant att de gör. Och de här butikerna som är otroligt fina. Jag har försökt läsa på lite vad folk tycker också om bolaget. Och vad jag ser och vad andra verkar se, så har jag svårt att tro att den här utdelningen ska ställas in.
Ett stort... utdelningen kanske inte ställs in. Men man ska alltid tänka på när ett bolag har så hög direktavkastning så finns det en anledning. Och det är för att många inte riktigt tror på bolaget. En grej som jag kan kommentera, som jag personligen har sett, så att det är en personlig anekdot, är att Macy's ofta, inte om det handlar om New York, men liksom andra städer, så ligger det oftast en bit ifrån stadskärnan. Det betyder att du måste pendla ut dit med bil. Ofta 30-40 minuter som du brukar bara i amerikanska städer, som är väldigt stor terräng, väldigt stora distanser mellan olika områden i USA. Och det tror jag faktiskt kan vara negativt för många av de här amerikanska department stores och många större stores. Där liksom, vad är fördelen med att åka till en klassisk brick and mortar retail? Jo, det är att du kan prova på kläderna. För det mesta kan du inte få det billigare. För det andra, det blir mindre och mindre smidigt. Fördelen är att du kan plocka upp det direkt. Men använder du till exempel Amazon, typ Amazon Prime, då får du det direkt i dörren. Jag såg till exempel att Amazon skulle lansera något som Amazon Lock.
Ja, precis. Ett eget lås, ja, som de kan
exakt,
öppna.
Så att de kan komma in och ställa in någon dörren. Och då minskar risken i USA. För en problem som USA har är att till exempel när leverans vid FedEx och UPS. De har inte som, det är inte lika vanligt som i Sverige att de hämtar ut det på posten. För som jag sa tidigare blir det långa distanser. Så istället kommer de lämna utanför dörren. Och det är väldigt hög risk att det blir snott.
Exakt. Ja, och det finns ju Volvo, vet jag. Nu kommer vi väldigt in mycket på sidospår här. Men det är rätt intressant. Jag vet att Volvo också har... De levererar ju till bakluckorna, har de börjat med. Och det tror jag också kan tänka mig en grej som fler kommer öppna upp för. Så att om du har en Volvo, jag kommer inte ihåg vad den här tjänsten heter nu, men om du har den tjänsten så kan du be att få din vara levererad i din Volvo. Då ser de på en GPS var står din bil. De kan ta sig till bilen, öppna upp bara enbart bakluckan med sitt lås och lägga in där. Och det är lite samma lösning då för hem.
Mm. Exakt.
Jag kan tänka mig att den här typen av leveranser kommer komma mer och mer.
Så det är det enda problemet jag har med brick and mortar. Om själva e-handeln blir mer och mer effektiv, om det inte längre är jobbigt att beställa hem, för du behöver inte åka någonstans för att hämta det, och de fixar retur, alltså problematiken kring retur, att du inte behöver åka någonstans för att lämna in den, och det inte är krångligt, och att det är billigare, då kan jag inte se dem återhämta sig.
Nej, det som är med Macy's då, det är att de har ju e-handel, så det är intressant att följa den i sånt fall. Och det andra är väl att ja, en analys när jag läste i fall så är Macy's ganska duktiga på att göra om sina lokaler, alltså att man hyr ut de delar man inte behöver. Mm. De experimenterar med att få inkomstkällor på andra sätt. Så vi får se. Jag tror att det kan vara intressant att hålla ögonen öppna på det här bolaget, och vi kan också få anledning till att återvända till fler cases i samband med retail-döden.
Absolut.
För det är ett ämne som både upprör och intresserar och kan locka till bra case. Sen en liten blänkare angående Canopy Growth Corp som vi pratade om i tidigare avsnitt. Det är alltså det här bolaget som håller på med medicinsk och rekreationell marijuana. Och jag såg idag faktiskt att det här bolaget har gått in. Avanza har ett antal temalistor där de presenterar till exempel miljonärernas favoriter, kvinnornas favoriter. Och de har också något som heter ungdomarnas favoriter, kunder mellan 18-30 år. De mest ägda bolagen, och där är Canopy Growth Corp med som enda kanadensiskt bolag. Så det är lite roligt att det är en unga generationen tittar på den här typen av bolagen, och det säger jäkligt, någonting om...
Jäkligt intressant. Men man kan också säga, efter att då Coronas moderbolag gick in, som vi nämnde i förra podden, har det varit en väldigt hås på hela cannabismarknaden. I stort sett alla bolag har ju gått uppåt.
Verkligen, ganska
kraftigt uppåt.
Ja, kraftigt rörelse också.
Så att... Nästa bitcoin.
Nästa bitcoin kanske. Det finns ju en ICO, eller en altcoin också, som är kopplat till det. Den heter väl Potcoin, tror jag. Som du ska kunna handla medicinsk marijuana med. Men ett annat bolag som är på den här listan över ungdomars favoriter, det är Activision Blizzard.
Yes, och i helgen var det då någonting som heter BlizzCon. Så det är BlizzCon Convention. Och det som var lite intressant med det här, att då Blizzard...
Alltså tillverkaren av till exempel World of Warcraft, Starcraft och så vidare.
Exakt. En grej som har varit, om man inte kan någonting om World of Warcraft, så finns det ett basspel, och sen vartannat år har det kommit expansioner. Däremot är det väldigt många som har velat ha tillbaka det här gamla standardspelet, för de tyckte att det var bättre liksom. Bättre känsla, bättre spel.
Ja, och det är väl också svårt som ny spelare att komma in när det finns så otroligt många expansioner. Så ibland kan det vara skönt att bara få köra det originalet liksom.
Exakt, och det är något som efterfrågat väldigt länge. Blizzard har alltid sagt nej, ni tror att ni vill ha det här, men ni vill inte ha det. Så att det var väldigt intressant när de då i helgen annonsade att de skulle släppa en WoW Classic. Som alltså en classic-version av World of Warcraft.
Vanilla, plain vanilla.
Exakt. Och det som då är, varför det här kan vara intressant för företaget, är att monthly active users för World of Warcraft steg kraftigt mellan 2005 till 2010, då det toppade på 12 miljoner spelare. Efter dess har det varit en stark nedgående trend i monthly active users. Det ligger väl på cirka 5,5 miljoner som spelar just nu.
Ja, de har väl slutat redovisa de siffrorna, va?
Ja,
så
då har de
lite mer gissningar.
Exakt. Det är självklart, det brukar komma liksom lite spikes när de släpper expansionen, men sen är det tillbaka på den nedgående trenden. Och innan release av första expansionen låg monthly active users på 8,5 miljoner spelare. Så det är alltså, det är en skillnad på cirka 3 miljoner då vid, jag tror det var 2006, 2007 när första expansionen släpptes, jämfört med idag då är det sjunde expansionen som har kommit.
Jag har faktiskt aldrig spelat World of Warcraft.
Nej, du hade ingen barndom. Men
jag minns att jag hade folk i skolan som skolkade för att spela World of Warcraft.
Ja, bobsjuken kallades det i min skola när jag var liten. Men i alla fall, den stora frågan, kan detta locka in gamla spelare igen? Kanske. Väldigt, Blizzard tror eventuellt att det kan vara en kortvarig inlockningseffekt, men...
Framförallt borde de ju ha en ganska bra marginal, eftersom det kräver inte att de tillverkar något nytt.
Exakt.
De gör ju bara något gammalt, så att varje spelare de får så är det ju nästan 100% intjänat.
Däremot är det estimerat att cirka 1,3 miljoner spelare spelar på så kallat private servers, som är alltså... Du har tagit det gamla spelet och lagt det på privata servrar så folk som vill spela det kan spela det. Blizzard tillåter inte det här.
Men det görs ändå.
Det görs ändå, men det är väldigt intressant nu att de ska släppa det dit. Om de här 1 miljon vill hoppa över och spela på de officiella servrarna, då skulle det vara en jäkla boost i deras earnings.
Verkligen. Men apropå spelbolag, vad ska vi prata om då? Jo, det svenska spelundret ska undersökas, kan man säga.
Yes. G5 rapporterade nu på morgonen.
Precis, och Paradox och THQ Nordic och även Starbreeze rapporterar ju nästa vecka. Så jag tycker vi ska ta en titt på de bolagen.
Men först ska vi snacka om en IPO.
Vi samarbetar ju som alltid med IPO.se och den här veckan vill vi lyfta bolaget Nordic Whiskey Capital.
Ja, och Nordic Whiskey Capital ska ta sig upp på handel på den alternativa listan hos Pepins. Bolaget har under 10 år jobbat med utveckling och utvecklings- och ägarbolag i svenska whiskybranschen. Och det ska typ ses som ett investmentbolag för whiskyälskare. Och tidigare har bolaget bland annat haft innehav i Mackmyra Whisky.
Det ska ju lyfta, eftersom det är en typ av investmentbolag, så blir de här siffrorna om omsättning och så ganska missvisande. Till exempel varje krona i omsättning är ju egentligen vinsten från deras underliggande verksamheter. Så att de får ju nästan en 100% vinstmarginal. Däremot så kan man då titta på så kallad price to book, alltså PB. Och det är ju då egentligen börsvärdet eller marknadsvärdet på bolaget delat på balansomslutning, alltså tillgångar minus skulder. Men jag tänkte, först, liksom, vad har de för någonting?
För det första så äger de delar av bolaget Box Distilleri AB som säljer sprit cirka hälften av Systembolagets affärer. Och sen äger de även, det här är jäkligt intressant tycker jag, äger de även whisky på fat som ett bokfört värde på 1,1 miljoner.
Det lagret skulle man vilja se och bli delägare i kanske.
Men det är lite som ett oljebolag som äger fat med olja.
Ja, verkligen. Fast de kanske inte skeppar dem lika mycket runt omkring med blockchain-lösningar och allt.
Sant.
Sen har de även byggt nu ett helt nytt destilleri och det är det här man ska ta in pengar för då. Man har byggt ett helt nytt destilleri som är med målet att det ska bli Sveriges mest lönsamma destilleri. Och i den här nya emissionen man gör tar man in pengar för att finansiera produktion och uppbyggnad av ett mognadslager där whiskyn ska ligga och mogna helt enkelt.
Det nya destilleriet kommer att sälja whisky via varumärket Agitator Whisky. Som jag tänkt som ett lite experimentalt svensk whiskymärke. De vill bryta konventionerna men bibehålla kvaliteten.
Exakt. Post money värdering. De emitterar då B-aktier för 4 kronor styck. Vilket ger en post money värdering på cirka 51 miljoner om det blir fulltecknat. Sen har man en balansomslutning då på närmare 16 miljoner. Och allt det här ger då alltså ett så kallat price to book på 3,24. Och det får man väl egentligen anse som ganska dyrt. De flesta investmentbolag på Stockholmsbörsen i alla fall handlas ju till ett price to book runt 1, oftast lite billigare. Man vill ju gärna ha en substansrabatt som man kallar det.
Exakt, men man tänker väl att de ska växa rätt hårt. Nordic Whiskey Capital har ju själv ett mål om att ha en return on equity som överstiger 50% årligen.
Ja, precis. Så det blir ju alltid, man betalar ju antagligen en premie eller man betalar ju dyrare belopp just för att man får det här nya destilleriet då, som man hoppas på ska kunna växa kraftigt.
Exakt,
för
tillväxten. Sen antar jag också att en väldigt intressant grej med att äga sånt här bolag är att du kan dricka det du äger.
Ja, det blir ofta när man lanserar via någon sån equity crowdfunding-plattform i stil med Funded by Me som vi pratade med förra veckan, eller Pepins i det här fallet. Då blir ju aktieägaren ofta ambassadörer för märket. Så det blir ju faktiskt din egen whisky som du kan dricka då, till exempel på lördagskvällen.
Ja, men det är lite som Alvesta Glass som också fanns på Pepins.
Ja, precis.
Och då var ju en stor grej som jag har hört i alla fall att till exempel om det var en ICA-handlare som var aktieägare, då tog de själv initiativ att liksom lägga fram glassen på ett av de bästa ställena för att uppmana försäljning. Och till exempel om Niklas ägde och skulle ta hem folk, ja, då kanske han serverar lite Alvesta glass och kommer, ja, men det är jag som äger det här bolaget.
Ja, så jag tror en stor del av värdet ligger också i det. Om man inte tittar på det ekonomiska så ligger det också stort värde faktiskt i att det kan vara en cool grej att känna att man äger den whisky man bjuder på när man har gäster över.
Ja, men absolut. Jag menar, om man bara ska jämföra med till exempel vin, hur många drömmer inte om att öppna en egen vingård och sitta och smutta? De flesta kan inte göra det för man har inte resurserna. Men känslan då att kunna smutta på sin egna whisky.
Ja, det är coolt. Är man intresserad av det? Nordic Whiskey Capital kan tecknas via Pepins mellan den 8-22 november. Mer info finns såklart alltid på ipo.se men också nordicwhiskey.se. Då var det dags för en genomgång av det svenska spelundret. Vi har tittat lite närmare på gamingbolag på svenska börsen. Det här är en sjukt spännande marknad och det värmer ju lite hjärtat att gaming har blivit så stort och framförallt e-sport. Jag kommer ihåg när man satt på pojkrummet och spelade Counter-Strike och ingen som förstod liksom vad man höll på med riktigt, förutom de jämnåriga förstås. Men man kände ganska tydligt i den åren att det här kommer bli helt enormt. Nej, nu fyller man ju arenor med det.
Men alla äldre tyckte ju man slösade sin tid. Och nu är det tvärtom, nu är det, ja men okej, din son sitter där, ska han bli professionell liksom. Men det som är sjukt intressant med e-sport är att publiken för e-sport ligger på cirka 191 miljoner per månad. Och det kanske inte säger så mycket, men det är större än både NHL och amerikanska Major League Baseball.
Det är helt galet.
Baseball-liga.
Det är helt galet. Jag kommer ihåg att jag samlade på hockeykort också när jag var ännu yngre.
Ja.
Nu samlar man på e-sportkort.
Gör man det?
Nej, jag vet inte. Men vi kan lansera det.
Däremot är intäkterna fortfarande långt under båda de här ligorna. Men bara att publiken har kommit upp så mycket är väldigt, väldigt intressant för framtiden för den här marknaden.
Ja, och vill man nu investera i den här extremt kraftigt växande marknaden så finns det ett antal spännande svenska bolag. Vi har inte tittat så mycket på e-sport. Det tror jag däremot vi skulle kunna ta upp i framtida avsnitt, för det är en sjukt spännande marknad.
Så säger du alltid. Lova massor med saker, men det händer.
Ja, men det kommer. Jo, vi kommer ju till massvis av dem. Men jag tänkte gå igenom fyra bolag på svenska börsen. Vi börjar med Paradox, som är en av mina favoriter. Ett bolag jag har ägt själv och ägt ganska länge nu. De noterades 2016 efter att ha kört en crowdfunding-kampanj som vi pratade om tidigare. Och det är ett väldigt intressant bolag. De gör så kallade hardcore-spel, om man kan kalla det så. Det kräver ofta mycket tid, väldigt mycket strategi, och de slukar mycket tid helt enkelt. Kända titlar är Magica, Europa Universalis och City Skylines. Det senare, City Skylines, har även lanserats i kinesisk version. Och det här ligger en av de mest intressanta aspekterna, tycker jag, med Paradox. Det nämns att bolaget ägs till 5% av Tencent, och det är ju Kinas största techbolag och även största spelbolaget i Kina.
Det som är galet intressant med just Tencent är att Tencent tillsammans med Activision Blizzard och ett bolag som heter Machine Zone drar in 60% av intäkterna på spelmarknaden för mobila spel. Och det är även den snabbast växande delen av spelmarknaden.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig, för att det når ju också ut mer till casual gamers, så att säga, de som inte... Den totala motsatsen egentligen mot Paradox-spelare är ju, för de är ju hardcore gamers som verkligen lägger ner många, många timmar varje vecka. Men det är faktiskt intressant, i och med Tencents delägarskap så har Paradox en extremt kraftig ingång då på lansera sina spel för världens största befolkning. Och det är ju så att även en mindre satsning i Kina eller en väldigt nischad satsning i Kina ger ju ganska enorma utslag i försäljningssiffror. Det är väldigt intressant. Sen har Paradox också väldigt gott rykte. De flesta spel håller hög kvalitet och spelen kräver mycket av spelarna, så gör också att spelen blir mer trogna, vilket ökar möjligheten då till expansioner, uppföljare och så vidare. Och jag gjorde tidigare på året, när jag tittade på de här bolagen, så gjorde jag en liten webbscraper. Alltså att drog in information egentligen. Läste av samtliga recensioner på Steam, hade ett program som jag gjorde, för att försöka utröna lite vad folk tycker om de här spelen. Och på Steam funkar det ju så att man mäter antalet positiva recensioner. Och Paradox har då ett snitt på 70% positiva recensioner på sina spel. Det är alltså oerhört bra. Det är egentligen, generellt tycker folk väldigt mycket om deras spel. Sen utöver Tencent kan vi ju nämna att grundare och vd Fredrik Westen äger ju 30% av bolaget fortfarande. Så han är den största ägaren. Spiltan äger 25%. Aktierna i Paradox utgör ju runt 70% av hela investmentbolaget Spiltan i dagsläget. Så lite galet. Så de har faktiskt sålt av lite grann, trots att det går emot vad de egentligen vill göra. Paradox levererar sin Q3 den 14 november och handlas idag till ett PE på 38. Och det är ju så, samtliga de här spelbolagen är väldigt dyra om man tittar på PE-talen. Och det är därför vi lyfter vi gärna upp deras PEG-tal, där man alltså tar in den här vinsttillväxten också. Och där ligger bolaget på 0,94 då i PEG-tal.
Enligt legendaren Peter Lynch ska ett rimligt värderat bolag ha ett PEG-tal på 1,5. Så att Paradox är enligt det måttet är rimligt värderat. Och därför kommer deras kommande Q3 och framförallt kommande Q4 vara väldigt intressant för bolagets framtida värdering.
Ja, och sen har vi bolaget en liten utdelning. Det ger ungefär cirka 1% i direktavkastning. Det är ingenting att skryta med direkt. Det tyder i alla fall på hälsosamma kassaflöden. Man närmar en 70% bruttomarginal, vilket är rätt intressant att titta på för den här typen av bolag som utvecklar spel eller mjukvara. Man vill gärna se att de har låga kostnader för att få ut sin produkt. Det tyder ju på att de har en bra digital distribution egentligen. Och det är det som är så intressant med bolaget, de får extremt hög marginal. Man har ju även 50% return on equity, alltså avkastning på eget kapital. Man har hög soliditet, vilket inte är så konstigt med tanke på att man har ingenting man behöver låna för. De tillverkar ju ingenting fysiskt. Och sen så har man även hög omsättningstillväxt de senaste 3 åren. Jag tycker det är ett spännande bolag att följa, men man får räkna med att vissa rapporter är svagare än andra. Det gick ju vd Fredrik Wester, han har varit väldigt tydlig med att man sysslar inte med någon form av kvartalsekonomi. Man kommer inte försöka frisera siffror, utan vissa kvartalsrapporter kan bli dåliga helt enkelt. Mm. För att det beror helt på om man har släppt något spel eller inte. Och hur de spelen har gått. Och apropå hur det spel har gått, så tänkte jag nämna Starbreeze också. Det är ett bolag som jag inte gillar jättemycket faktiskt. Jag tycker att de har varit ganska ointressant bolag länge. Och på det senaste tiden känns det som att jag börjar få mer rätt i det här. Då deras senaste spelsläpp blev en enorm besvikelse. Och bolagets aktiekurs har ju halverats i princip i år.
Ja, men det har väl varit lite av spelbolagens fingerprint.
Ja, det är extremt mycket småspar. Förut var det ju inte bara Avanza och Nordnet-kunder som ägde det här bolaget. Vilket det blir ganska mycket den typen av kursrörelse då, som man såg i Fingerprint-Dux. Idag dock är första AP-fonden faktiskt största ägare, vilket jag tycker är tråkigt för Sveriges pensionärer med den historiken vi har i alla fall. Men det är ju så att de går ju med förlust just nu, delvis på grund av den här dåliga spelsatsningen, men framförallt också att de har ett ganska, enligt mig, överhypat VR-projekt. De håller på att bygga ett egna VR-glasögon, och hur coolt det än kan verka så är ju inte VR lönsamt än på länge, i alla fall inte vad jag tror. Och eftersom det här bolaget inte uppvisar något positivt resultat så ger det ju inte så mycket att titta på PE-talet. Därför kollar vi istället på price to sales, alltså vad man betalar för omsättningen då. Och där ligger bolaget någonstans mellan 3 och 4 i price to sales, vilket det är också ganska dyrt.
Dessutom har de ingen utdelning och bruttomarginal på runt 40%.
Ja, och 40% är ju bra, alltså det är ändå en ganska hög bruttomarginal beroende på vad man jämför med. Som sagt så är ju de som jobbar med en digital vara bör ju ha en högre bruttomarginal. Så troligtvis beror den här låga bruttomarginalen i förhållande till andra spelbolag på att man just tillverkar hårdvara man har på med de här VR-glasögonen. Och tills det visar vinst egentligen så tycker jag i alla fall inte att det här bolaget är intressant.
Däremot om man alltså jämför med Paradox som du kollade på förut, tittar man på Starbreeze Steam-recensioner så är det ändå 80% positiva, och det måste ju tyda på att rätt många tycker om de här spelen.
Ja, verkligen. Och det är ju som sagt, även om de har haft den här stora floppen som de hade senast, det är ju bara en av väldigt många titlar. Så att det tar ju lite tid innan det här slår igenom, om det nu är så att de misslyckas med spel. Jag tror ju faktiskt inte att de kommer misslyckas med spel efter spel. Det är svårt att tro när de har varit så positiva innan.
Men kan det inte helt enkelt vara så att, alltså Starbreeze är ju uppenbarligen bra utvecklare, det har ju gått bra för dem, men att de är i dagsläget har liksom en svacka på grund av en dyr VR-satsning och misslyckat spelsläpp.
Exakt, så att jag tror ändå det finns potential här. De har ju haft en enorm omsättningstillväxt de senaste 3 åren. Ser de till att få något nytt hitspel igen eller släpper någonting som ser bra ut, då kan det här börja bli ganska aptitligt ändå, speciellt när de har gått ner så mycket. Eller om de visar lönsamheten av VR-satsningen, men det har jag ser inte riktigt det på sikt i alla fall. Ligger man redan i den aktien och ligger lite snett, ja, det kanske är värt att härda ut och invänta nästa spel. De släpper i alla fall nästa rapport den 16 november, och det är intressant. Det här, det vet, ja, det blir nog inga roliga siffror eftersom man haft ett ganska dåligt spelsläpp. Men just därför kan man ju då överraska positivt, för det här är ju inprisat i aktien att det inte kommer gå bra. Så det kan bli ganska intressant rapporten då att titta på. Sen har vi THQ Nordic, det osexigaste bolaget i det här svenska spelundret.
Det är de ju, det är de absolut. Och THQ Nordic flippar ju i stort sett spel som om man flippar hus. De köper gamla IPs, de fräschar upp dem och
IPs,
de säljer dem.
Ska vi nämna att det betyder intellectual properties, alltså.
Exakt, och inte kända spel.
Nej, kända speltitlar i det här fallet.
Ja, men, och sen säljer de dem och lever mycket på nostalgivärdet.
Ja, den här typen av spel köps ju ofta på reor, till exempel på Steam eller GOG finns det något som heter Good Old Games som bara säljer gamla spel som man hotar upp så de ska funka på nya datorer och sådär. Och det har ju varit lönsamt. De har ju haft en tillväxt på runt 30-40% per år. Avkastning på eget kapital runt 25%. Det är ju jättefina siffror ändå. Och dessutom faktiskt hög soliditet, trots att de, som jag nämnde, som Paradox och så, de köper ju inte in någonting. Man har ju ofta hög soliditet för man behöver inte låna för att köpa något. Men THQ köper ju saker hela tiden. Så att de har hög soliditet är en ganska bra styrketecken. Även om de köper spelen billigt.
Absolut. Sen väldigt intressant med THQ jämfört med andra spelutvecklare att de har väldigt låga kostnader eftersom de inte sitter och utvecklar de här spelen själva. Utan det de gör är att, ja, de köper i stort sett in de här titlarna, vilket gör att jag antar att det blir lite som att utvärdera en aktie. Utvärdera ett spel, hur kan den gå på marknaden? Ta inte samma risk som om du sitter och utvecklar ett spel i flera år.
Nej, precis. För det är ju så, om du släpper någonting som folk inte vet vad det är, då tar det ju tid att få dem att lära känna vad det är för produkt. Paradox har ju lyckats med det här genom att de har gång på gång visat upp väldigt goda spel, eller bra spel helt enkelt, så att folk blir trogna deras varumärket Paradox. THQ, de hittar ju spel som de vet att folk har gillat och bara flippar dem, som du kallar det, och säljer dem. Och de har jättehög, de har 70% bruttomarginal, god lönsamhet. Handlas idag till ett ganska högt P-tal på runt 50-60, men med den vinsttillväxt de har så får det här PEG-talet på 0,6. Så det är ganska billigt ändå för ett snabbt växande bolag. Och de har ju också mycket positiva recensioner på Steam, runt 74%. Och de här spelen säljs ju ofta ganska billigt. Det är ju inga så kallade AAA-titlar de släpper. Det kan ju vara för eller nackdel.
AAA-titlar kan ju vara typ Call of Duty.
Ja,
kända,
exakt.
Stor jämförelsevis är det ju Hollywood-filmerna i USA.
Precis. Och det som då kan vara för och nackdel med att de säljer billiga spel. Ja, fördelen det är väl att man köper jättemånga spel. Jag vet att du har nämnt till mig någon gång att du äger massvis med spel på Steam trots att du inte spelar.
Jag kollade på det här om dagen. Det var ju över 100 stycken. Jag tror jag spelade 2 av dem.
Och det är helt sjukt. Och det är för att de har sin Steam-red. De de säljer ett spel för 20 spänn liksom. Och det är ju jag sagt, 70% bruttomarginal, du säljer det för 20 spänn. Det blir ändå pengar. Och det är många som handlar om det för att det är så billigt. Nackdelen, ja det är väl att marknaden riskerar att bli mättad. Efter ett tag finns det inga fler gamla titlar som folk vill köpa. Och efter ett tag kanske folk inser att ja, jag kommer aldrig spela det spelet. Så jag vet inte, de noterades också förra året. Ägs till 50% av grundaren Lars Wingefors och sedan ett antal fonder. Så det finns en stor ägare här. Aktien har gått upp 120% i år. Det har gått väldigt, väldigt bra. Den har överraskat positivt i varje rapport. Och det här är intressant. Jag har tittat på då varje rapport som de har släppt i år. Då har man snittat 15% uppgång vid varje rapport. Så att marknaden har blivit positivt överraskad vid varje rapport. Och det ställer ju frågan då, nu den 14 november när de rapporterar igen. Marknaden har antagligen ganska högt uppskruvade förväntningar. Frågan är då, kan de leverera över det? De har gjort det historiskt, men man vet ju aldrig vad som kommer bli för det i framtiden. Jag äger i alla fall det bolaget själv. Jag tycker att det är intressant och det är en väldigt lönsam nisch de håller på med.
Absolut.
Sist, men inte minst. Faktum är att de är näst minst i den här listan. Det är G5 Entertainment. Mobilspelsutvecklaren.
De känns ju som, i alla fall senaste tiden har det gått jäkligt bra för dem på börsen.
Ja, samtidigt så var det ju en dipp. De gick ner 15% en sån trund om du köpte dem i augusti, slutet på augusti.
Men ändå om du köpte dem vid den här tiden förra året har det gått 250% på börsen.
Ja, så allt är ju relativt. Det handlar ju om timing.
Så är det.
Man hade ju har varit väldigt håsad överlag och många som har klivit in. Och sen vände helt plötsligt sentimentet. Men nu känns det som att det är tillbaka igen. Så jag vet inte riktigt vad som händer där. Men håller det här över ett lång period så har det i alla fall historiskt gått väldigt bra. Nu kanske du sitter och undrar vad de gör. Det kanske är helt förvirrad här av vår diskussion. Det är ju så att G5 Entertainment utvecklar mobilspel. Framförallt mobilspel som så kallade free to play. Det vill säga att det är gratis att ladda ner dem i App Store. Och sen så finns det massa saker du kan köpa i spelet.
Det som är galet intressant med det här är att just att köpa saker i spel har växt otroligt mycket de senaste åren. Att cirka 60% av intäkter på spelmarknaden kommer från digitala köp. Och det är upp från 27% för 5 år sedan.
Ja, det där är, och det som är svårt, alltså det finns ju extrem konkurrens, speciellt eftersom alla spel är gratis. Hur får man egentligen använda, du kan ju spela det gratis, och hur får man dem att handla? Och det är här egentligen G5 stora succé, skulle jag säga, ligger i. Det är att de har ungefär dubbelt så hög average spend bland sina kunder. En av de största hit är ju den här Hidden City som är ett så kallat så här hidden object-spel. Man ska hitta små gömda objekt då i någon miljö. Ganska roligt, jag har faktiskt spelat det lite grann, testat det nu när jag varit pappaledig. Utöver det har de ju även ett så kallat Match 3-spel. Det är så i stil då med Candy Crush. Och det här har de släppt nu och i rapporten de släppte idag så lyfter vdn att det här har varit troligtvis deras mest framgångsrika spelsläpp hittills. Och det är en annan intressant grej då också som en del lyfter upp som en av deras framgångsfaktorer, det är att målgruppen är kvinnor över 35. Och det här är en ganska ovanlig målgrupp egentligen om man tänker spelbolag generellt. Just för att det här är ganska mycket fokus kanske mer på casual gamers och så, om man ska vara lite fördomsfull.
Ja, casual gaming, det är väl en snabbast tillväxande del av branschen.
Ja, för att de inte har funnits innan på samma sätt. För att förut, om du skulle spela något, då var du tvungen att ha antingen en kraftfull dator eller någon tv-spelskonsol. Men alla har ju en smartphone.
Du glömmer bort Snake.
Ja, men det tjänade man inte så mycket pengar på.
Nej, det är sant, det är sant. Också en väldigt intressant grej. Det är väl att de har väl försäljning i dollar, men de skippar över utvecklingen till Östeuropa.
Ja, precis. Största delen av försäljningen kommer från Nordamerika och nu mer och mer från Asien. Men det kommer vi komma tillbaka till. Men som du säger, de har största delen av sin produktion i Östeuropa. Och delvis är arbetskraften billig. Och framförallt, så här, de har 2 ryska kontor, de har 2 ukrainska. Och Ukraina har ju dragits med inflation som var upp till 40% förra året. Så det är galet fort den valutan tappar värde. Jag var i Ukraina i somras och då men gick inte ens att växla till de pengarna på Forex och de här kända valutorna. För de kunde inte ta in valutan för att den förlorade så snabbt i värde. Så du fick växla till dollar eller ryska rubel och sen växla på plats. Och så fick jag dessutom den största sedelbunten jag sett i mitt liv som skulle spenderas på en helg. För att ja, det var galet lågt värderad valuta, eller galet billig valuta. Och det gör ju då, du får ju extrema valutaeffekter. Utöver det har man dessutom ett kontor på Malta. Och det kan jag tänka mig av skatteskäl.
Så är det ju, absolut.
Man har även ett marknadsföringskontor i San Francisco och sen har man huvudkontoret i Stockholm. Och det här då så kallade huvudkontoret har jag faktiskt varit på. Det är ju inkvarterat i ett kontorshotell på Birger Jarlsgatan. Och de har ett rum där med plats för typ 10 personer, vad jag kunde se. Mm. Så det är ju inte så mycket till huvudkontor egentligen. Men det är väl också kanske då för att få noteras på svenska börsen och sådär, jag vet inte. Handlas på PE till runt 37. Vinsttillväxten som har varit väldigt, väldigt stor. Det här kvartalet som man släppte idag visar man ju upp en vinsttillväxt från Q3 förra året på runt 120%. Det är rätt galna
tillväxtsiffror. Helt okej.
Och det är då ett PEG-tal på 0,26, vilket fanns som var väldigt billigt. Den vinsttillväxten är ju dock baserad på den historiska vinsttillväxten. Så att det, som sagt, det kräver ju att de är ju prisat för perfektion, kan man ju säga.
Jo, visst. Men det man kunde tyda i rapporten var ju definitivt ett tecken på styrka. Och de höjde rörelsemarginalen upp till 12%.
Ja, man hade väldigt positiva prognoser överlag. För man trodde att den här marginalexpansionen skulle fortsätta för att man har en form av hävstång i den affären. Och utöver det, vi talade ju tidigare lite om Kina och den asiatiska marknaden. Och det var väldigt glädjande att det de nämnde var att Japan fortsätter att växa var en stark marknad för dem. Och blir de stora i Japan så är då planen att i princip därifrån börja expandera verksamheten till Sydkorea och sen så småningom Kina, som är världens största mobilspelsmarknad.
Och det som är ännu intressantare tycker jag, att trots den här kanonrapporten så är faktiskt rapporten svagare än väntat på grund av den svaga dollarn.
Ja, vi nämnde ju de valutaeffekterna, och troligtvis så ligger ju en förstärkning av dollarn i korten. Åtminstone kommer den ju inte bli sämre härifrån, det har jag svårt att se. Det lär ha en bra, positiv påverkan. Dessutom, lägg på det att Q4 och tillsammans med Q1 brukar vara den starkaste rapporten för G5. Det är lite det omvända som vi pratar om med Starbreeze. Å ena sidan så är det då prisat för perfektion. Det kommer ju säkert gå bra, men det är ju å andra sidan sagt redan inlagt i kursen. Det gick ju upp 25% idag när rapporten kom. Så att det kan ju vara så att det är svårt att slå de här förväntningarna helt enkelt. Eller så bara fortsätter de i den här enorma takten och kan expandera än mer mot Asien och då leverera svinbra siffror och slå rapporten igen. Så jag tycker det ser väldigt ljust ut för G5. I alla fall bolaget. Sen vet man ju aldrig med aktien på samma sätt. Jag har själv ägt det här bolaget. Har du haft det?
Jag har faktiskt inte ägt det.
Nej, jag har ägt det till och från. Och jag kommer nog behålla de här aktierna, för jag tycker att expansionen på den asiatiska marknaden känns väldigt lovande. Det är lite samma case där som är Paradox. Men tänker man köpa in sig på de här nivåerna, så tycker jag att man ska ta i backning att bolaget är prisat för en rejäl tillväxt. Så att lever de inte upp till det, så kan det bli en rätt tråkig affär kanske.
Och det var dagens avsnitt. Nästa vecka träffar vi som sagt Anna Svan.
Ja, vi lovar.
Vi lovar, äntligen. Så om ni har några frågor så skicka in dem till podcast@ipo.se eller @marketmakerspod
på Twitter. Ni får jättegärna skicka andra frågor också och idéer överlag. Det här råvarusnittet vi gjorde här om veckan var ju faktiskt inspirerat just av en lyssnarfråga. Vi blir utan jätteglada ifall man skriver en recension på iTunes. Det betyder väldigt mycket för att podden ska växa och att vi ska kunna fortsätta leverera bra innehåll varje vecka.
Och förutom Anna Svan kommer jag även att presentera nya spännande IPOs nästa vecka. Bland annat gamingbolaget Toadman, som hade passat väldigt bra för det här avsnittet. Men det kan eventuellt bli nya gamingstjärnan på börsen, och de har tidigt levererat spelet Dead Island.
Precis.
De var väldigt hypat för några år sedan.
Och sist men inte minst, stort tack till Nordic Whiskey Capital som sponsrar avsnittet och IPO.se. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs med veckan.
Ha det bra.